Hej och välkomna till avsnitt 1153 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera lite grann om det senaste som hänt i USA och ja, sätt igång. Vad har hänt?
Ja, jag kan ju nämna att Vermont är den enda delstaten i USA där ingen människa har dött av corona de senaste 30 dagarna, senaste månaden. Så det är väl i alla fall något. Så här verkar man göra någonting bra i alla fall. Och den republikanska guvernören, han har nu instiftat ett ansiktsmasktvång i delstaten när man är utomhus om man inte kan separera mer än 6 fot. Så om man är inom 6 fot så är man tvungen att ha ansiktsmask. Hur det ska gå att, vad ska man säga, verkställa, det vet jag ju inte, därför att folk kommer ju, man kan ju inte bli liksom, polisen kan ju inte komma och jaga en överallt och ska man ringa polisen, så att men i alla fall så det verkar som att de tuffar till reglerna här lite grann. Och sen är frågan om det är konstitutionellt, vad ska man säga, lagligt att göra såna här lag, ska stifta en sån här lag. Det är en helt annan fråga. Så att, men i alla fall.
Har du själv ansiktsmask?
Absolut. Och ja, vart vi än går. På gymmet, när vi går utomhus. Jag menar, det är framförallt för att skydda mig själv. Jag menar, studier nu allt mer visar. Jag vet att Sverige och Anders Tegnell, de skrattar ju åt det här med ansiktsmasker och så vidare, va? Väldigt länge, men den ena studien efter den andra har ju kommit ut nu som visar att ansiktsmask minimerar risken för att liksom sprida viruset dramatiskt. Så att det gör det verkligen en stor skillnad tydligen. Så att, och jag menar, det är ju inte risk man vill ta heller. Jag vill inte gå ut och liksom onödigt riskera någonting, va, när man kan då skydda sig på ett ganska enkelt sätt. Och jag menar, asiater, tittar man på Japan och Korea, de bär ansiktsmask normalt, i normalfall också har det gjort så länge. Så att det är väl inte direkt en ovanlighet att man gör det. Utan det är någonting man kanske måste börja vänja sig vid som det nya normala ungefär.
Ja, jag visste i alla fall i USA. Men ja, något annat som hänt då?
Ja, vi kan ju, kommer du ihåg den här Nick Sandman? Det var för ett par år sedan som den här katolska killen då anklagades då. Det var under en slags demonstration då. Och han blev uppmålad av CNN och Washington Post och New York Times och så vidare för att vara nazist och rasist och fascist. Och det var en ung kille, var en 16-17 år high school kille då. Om du minns, den historien pratar ju du om, ganska mycket om. Och det visas ju det att media då, amerikansk vänsterliberal, vänsterfascistisk media, och de ljuger allt, de hittar bara på allting. Mm. Och han stämde dem, och han har ju börjat vinna det ena fallet efter andra. Han gjorde ett settlement nu med Washington Post. Och ett settlement, man förlikar, heter det på svenska, tror jag. Nu vet jag inte exakt vad den förlikningen innebär, men han stämde Washington Post för $250 miljoner, vilket är miljardbelopp i Sverige, ett par miljarder spänn. Och Washington Post erkände att de hade begått ett grovt fel, men de ville inte gå till domstol, för sannolikheten att den här killen då sen skulle vinna domstolen var ju typ 100%. Alla visste ju det, va. Så det gör man en förlikning, och förlikning normalfall som den här då och många andra förlikningar, de blir aldrig offentliga utan det hemlighålls. Men vi kan nog räkna med att sen man han fick nog säkert 30 40 50 100 miljoner dollar, en otrolig summa. Så han har vunnit 2 stycken fall nu. 2 förlikningar har han gjort och vunnit massa pengar. Och nu ska han gå igenom. Han har 9 stycken domstolfall ska han gå igenom. Och han kommer att förlika CNN och så med MSNBC och så vidare. Och så vidare. Så att 9 stycken står på 7 kvar. Mm. Så att han kommer att göra förlikningar med alla de andra med. Va? Men att förlika betyder att man erkänner att man har gjort något fel. Men man vill undvika att officiellt bli bestraffad. Mm. Men det är ett erkännande att säga att jag har gjort ett fel.
Mm. Ja, det ska bli intressant att se när han, jag tror han är 18 nu också, alltså om han går ut i media sen och börjar prata om det här, det ska bli jättespännande att höra hans sida.
Ja, han får inte det. Nej, han får inte det. De här förlikningarna innebär med 99,99% sannolikhet att han måste hålla käften, punkt slut, resten av livet. Och om han går ut och pratar om det här så kommer han att helt enkelt, det finns alltid såna här klausuler i förlikningarna som säger att om du nämner någonting överhuvudtaget om det här i media, med en bild som startar alldeles bredvid, så kommer du att behöva betala tillbaka allt det här. Mm, så att det här kommer inte komma ut. Det kommer inte komma ut helt enkelt. Vi kommer aldrig få reda på exakt vad det innebär. Det vi vet i alla fall är att eftersom det förlikades så vet vi att han hade rätt. Det är det enda vi behöver veta, och tidningen hade fel.
Ja, just det. Ja, fortsätt på din lista där.
Ja, Portland blir bara värre och värre och värre nu. Det är ju demonstrationer på nätterna. De börjar ju attackera. Men de börjar ju kasta, vad ska man säga, såna här spikmattor och såna här grejer med prylar med spikar emot polisen i Portland. I Seattle tror jag det var nu i natt, om det var Seattle eller Portland, jag tror det var Seattle. Washington som de kastade en bomb mot ett polishus som sprängde ett hål i huset. Så att det här börjar ju nu gå från att, vad ska man säga, kasta sten och tegelstenar till liksom att använda sig av krigsvapen helt enkelt. Mm. Och jag såg alltså en bild i morse från Portland. Det är ju ett par tusen demonstranter. Det är liksom råkommunister, det är frågan om, som är ute och demonstrerar, begår vad ska man säga, våldsam revolution nu. Då hade de liksom radat upp sig på gatan, va? Precis, ska man kan liksom tänka hur nazisterna radade upp sig. De står liksom som en, liksom radade upp sig då på gatan och liksom med näven upp i vädret, va? Precis som vilken kommunistisk, nazistisk, vad ska man säga, totalitaristisk grupp, islamistisk gruppering som helst, va? Så att de gör precis, de har gått ifrån att vara, vad ska man säga, vanliga demonstrationer till protester till, vad ska man säga, upplopp, och nu är det liksom regelrätta milisier, såna här, vad heter det på svenska, militias,
ja, milisier,
beväpnade milisier, precis som det är frågan om nu, som är kommunistiska. Jag såg också att svarta grupperingar då, afroamerikaner, svarta, har nu börjat också skapa egna milisier, såna här grupperingar då, som går omkring med vapen och då ska då patrullera gatorna och ta, och det är alltså inte gäng, det är inte, vad ska man säga, gäng längre frågan nu, utan de börjar, vad ska man säga, gruppera ihop sig med gäng. Gäng börjar gå tillsammans med andra gäng och i princip säga att nu är det vi svarta som ska gruppera oss mot de vita ungefär och börja patrullera gatorna med vapen för att visa vilka det är som bestämmer på gatorna.
Mm.
Så att, vad ska man säga, det är helt enkelt, det är 6-7 städer nu där liksom det börjar bli ett rejält kommunistiskt, liksom kommunistiska milisier, svarta milisier och vita är livrädda och flyr eller håller sig inomhus. Och asiaterna, de håller sig undan också, de är också livrädda.
Ja, jag kan slänga in en grej till då, det är Seattle och där fanns det en, ja, det var en advokat, en sån här criminal defense advocate som försvarar brottslingar och han heter Paul Gallant och han gick ut och sa att Donald Trump har fel, sa han förra månaden, de här upploppen är fredliga och det är inte våld och det är ingen sån där saker alls, och häromdagen bara så var det så här att han kom hem till sin lägenhet och då var hela lägenheten förstörd, de hade bränt upp Starbucks som var längst ner i lägenheten eller i liksom byggnaden
och precis.
Ja, precis. Och han skriver då på Twitter: "Came home to my apartment complex. The Starbucks underneath has been destroyed and the cops are telling us to stay away in case something explosive is inside." Så jag menar, där hade han ju, ja, först så sa han då det är fredligt och lugnt, Donald Trump har fel, och sen så kommer det här nära och då blir han, ja, då inser han att oj då, det här var inte alls så fredligt som jag hade sagt några veckor tidigare.
Ja, det är precis det här som jag pratar om hela tiden, va? CNN och MSNBC, den här vänsterfascistiska medien, de mörkar ju allt sånt här. De lägger ju inte ut några bilder på allt våld som pågår, va? Utan de bara säger att Trump har fel, Trump har fel, Trump har fel, va? Men bilder och videos kommer ju ändå ut, därför att det är vanliga människor som går ut och filmar det här och sen lägger ut det, va? Så att det enda sättet liksom att det här ska bli en förändring nu, det är att de här personerna då, som den där advokaten eller som vi pratade om, borgmästaren i Seattle, Washington, för några veckor sedan, som sa att det var Summer of Love och sen så blev hon, hennes liksom bostad, attackerad. Det är sånt som krävs tyvärr. Och det vi har sagt förut, vänsterliberaler, när de inte själva blir drabbade, då skiter de fullständigt i vad som pågår på gator och tar svarta, får skjuta ihjäl svarta i svarta gatan hur mycket de vill, så länge de vita vänsterliberalerna som sitter i de lärosätena och eliten, vad ska man säga, elitklubben då, som är vänsterliberaler, så länge inte de drabbas, så struntar de fullständigt i vad som pågår. Ja. Det är när de själva blir drabbade de börjar bry sig, det är så fruktansvärt vidrigt, det är liksom verklig rasism som det bygger på det där, man struntar fullständigt i vad som pågår, hur liksom människor drabbas. Och framförallt då utsatta grupper som minoriteter.
Ja, nej, verkligen. Visst är det så. Ja, har vi något annat?
Ja, om du minns New York Times. De hade då något slags, vi nämnde det för några veckor sedan eller två. En journalist från New York Times som sa upp sig. Bokstaven sa upp sig och skrev ett långt brev varför hon sa upp sig. Hon sa upp sig för att den här cancel culture som är inom New York Times och amerikansk media. Som att man accepterar inte längre vad ska man säga, olika åsikter och ståndpunkter i New York Times längre. Man får bara, det är bara vänsterliberal opinion som får komma fram. Man får inte överhuvudtaget ha någon opinion som kommer fram till stöd för konservativa republikaner eller Trump. Wall Street Journal har gått ut och sagt tvärtom, att de säger att vi kommer inte, de kritiserar New York Times bara några dagar sedan och sa att vi kommer inte att gå samma väg som New York Times. Vi vill inte delta i den här cancel culture. Vi tror på öppen debatt, åsiktsutbyte, oavsett vad du tycker och tänker, så måste vi ha en öppen debatt, därför att det är liksom grundpelaren för demokratin och yttrandefriheten. Och jag tror att det gör faktiskt att Wall Street Journal kommer att få betydligt, min gissning är, och det går att kolla upp det här så småningom också, deras upplaga kommer att öka, New York Times kommer att gå ner, därför att människor vill helt enkelt man vill kunna läsa olika typer av opinioner och inte bara exakt samma liksom vänstervridna saker och ting. Så att det är i alla fall bra att det finns media, inte bara då, för New York Times är ju populär, va? Och annars har det varit Fox News framförallt som har liksom varit, vad ska man säga, fyrtornet, det här ljuset i mörkret då. Men att Wall Street Journal också går ut och blir ett liksom ljus i mörkret är också bra, att de också börjat ta ställning.
Ja, väldigt, väldigt bra, och de är ju konservativa, så att de har ju varit på den sidan alltid, men att de är så tydliga nu är ju fantastiskt.
De har verkligen förtydligat, absolut, de har förtydligat det och sagt att vi tänker inte gå vägen som New York Times, och det är väldigt bra att de har gjort det ställningstagandet officiellt.
Ja, absolut. Ja, fler saker.
Ja, det har börjat i alla fall, tack och lov, efter det här då, att federala myndigheterna har skickat in federala agenter då till Portland, Oregon. Så har ju då många blivit anhållna, och nu så börjar de äntligen bli åtalade i federala domstolar. Så att processen börjar nu i alla fall gå igenom. Det som är bra nu, det är att federala domstolar, det kan ju sluta med att domaren i de fallen kan vara nytillsatt av Donald Trump. Så det kan vara en väldigt konservativ domare som blir riktigt förbaskad på vad de beter sig för. Så att federala domstolar, med sannolikheten är hyfsat stor att en Trump-domare kommer att döma några av de här. Hade det varit en delstatsdomstol, då hade det varit vänsterliberala då domare. Då kan de bara i värsta fall få en smäll på fingret. Va? Men sannolikheten att många av de här nu blir bestraffade rejält, att det kan få långa fängelsestraff, är ganska hyfsat faktiskt. Så att vi kommer nog inom 2-3 månader att börja se liksom bestraffningar som kommer att delas ut och kunna läsa om vad de fick för straff. Och när det gäller, eftersom det är federala domstolar, så kan vi i alla fall se fram emot att de blir bestraffade rejält. När man förstör federala byggnader och ger sig på federala agenter, så tror jag att den kommer att åka dit rejält. Det blir långa fängelsestraff, vilket är väldigt bra.
Ja, jag är helt positiv till det.
Men
I
federala fängelser. Federala fängelser ska också tilläggas.
Ja, jag är jättepositiv till det. Men alltså, det är synd att det ska vara så politiserat. Alltså att domstolarna ska vara så påverkade. Att det måste vara konservativa domare för att komma fram till sådana slutsatser. Medan där demokraterna styr, så är det vänsterdomare som kommer fram till andra slutsatser. Jag menar, lagen borde vara lika för alla, kan man tycka. Och den borde vara, båda partierna borde applicera lagen på samma sätt. Men det verkar ju inte vara så i USA idag, tyvärr.
Nej, och vi har ju pratat om det förut. Det finns något här i USA, du kan väl googla upp det där. Det heter The 30 Front War. Det är liksom 30... Kriget som pågår i USA nu är på 30 fronter ungefär. Och det är alltid från akademia till presidenten, till guvernörer, till domstolarna. Ett del av frontalkriget då, som vänstern driver. Vänsterns, vad ska man säga, mål är inte att ha... att rättssystemet och rättsstaten ska då vara en objektiv, vad ska man säga, respekterad institution som är lika för alla. Utan vänstern har nu som mål att helt enkelt infiltrera, vi har pratat om det förut, infiltrera då domstolarna precis på samma sätt som med lärosäten. Att man ska göra dem till vänstervridna, och domarna ska inte längre vara domare och döma efter lagen eller konstitutionen. De ska döma efter vänsterideologi och vänsterpolitik helt enkelt. Och det är livsfarligt, jag menar, då är ju landet kört, va?
Ja, verkligen.
Men precis, och det är därför det är så oerhört viktigt att presidenten förblir republikan och kan kunna utse då HD. För HD är liksom enda hoppet då att kunna, vad ska man säga, när domslut och överklagas och till slut hamnar i HD, så en HD som är hyfsat konservativ kan ju då faktiskt rätta till problemen som har skett tidigare, va, med de här liberala domarna.
Ja, visst. Ja. Fler saker?
Ja, officiellt nu så har ju, det är ju återigen till Portland, ja, men vi ser att Portland är fullständigt galet. Portlands polis är nu beordrade att inte, de får inte samarbeta med federala myndigheter överhuvudtaget. Så är man polis i Portland och till exempel säger att en federal byggnad sprängs, bokstavligen sprängs, så får inte Portland-polisen samarbeta som Portland-polisen vet om. Så det här är konkreta liksom utfallet av det. Om polisen i Portland vet om vem det är som sprängde den federala byggnaden, så får inte Portland-polisen, vad ska man säga, hjälpa till med den utredningen, eller vad ska man säga, arrestera den personen.
Och det är alltså de lokala demokraterna som har kommit med de beskeden, antar jag.
Precis, precis. Och det gör ju det att så länge man inte, och eftersom de federala poliserna då, med andra ord, man får attackera federala poliser hur mycket som helst, och springer man bara undan och hinner springa några 100 meter från poliserna, va? Från de federala poliserna, då har inte de federala poliserna längre någon max att kunna gripa. För de får bara kunna gripa i närområdet kring de federala byggnaderna. Så springer man bara tillräckligt fort ett par 100 meter, då är det fritt fram. Då är det lugnt sen, för då kommer liksom inte lokalpolisen anhålla. Så att det är liksom hela systemet då, rättssystemet och polis, liksom allt det här systemet är helt... det existerar inte längre, porten. Det är liksom non-existent, det finns inte längre.
Total galenskap, ja. Ja, fortsätt. Yep.
Ja, polis, jag menar, federala myndigheterna, de påpekar nu att det är inte bara jag som säger, va, så att federala myndigheterna och som säger Border Patrol och de här olika federala agencies, de säger rakt ut att Portland är ju kört. Portland är åt helvete, och borgmästaren är ju en barnunge som inte liksom, som är i trotsåldern, som inte kan liksom förstå vad som pågår där längre.
Mm. Ja, verkligen. Ja. Jag kan säga också, det här är en väldigt tragisk sak som har hänt, och det är att det var en svart Trump-anhängare i Milwaukee, Wisconsin, som var skjuten till döds. Och det här var en man som var 60 år gammal, han heter Bernell Trammell heter han, och han var ganska känd, han var en sån här lokalkändis, lite fattig, han hade en butik och han stod och sålde tavlor utanför och politiska budskap, och han hade väldigt mycket såna här pro-Trump signs, och han backade Trump offentligt, och han var ihjälskjuten i torsdags, och av vad jag läser så har man inte hittat gärningsmannen än, men de lokala myndigheterna, då vill nog att FBI kopplas in och att man ska utreda det här som ett politiskt mord, helt enkelt. Och en svart man, en svart äldre man som alla säger var jättesnäll, och ingen förstod varför han var skjuten, men han var i alla fall mördad och han stödde Donald Trump, och det visar ju verkligen alltså den totala, ja, fascismen och våldsverkandet i det här. Alltså det går inte att stödja de här rörelserna, Black Lives Matter och Antifa, det är totala vandal våldsrörelser, mördarrörelser helt enkelt, och väldigt tragiskt, men en man har alltså blivit mördad, en svart man dessutom, för att han stödde Donald Trump.
Visst, och det var ju sagt hela tiden, du och jag har ju konstaterat det hela tiden. Det här handlar inte överhuvudtaget om svartas rättigheter. Det handlar om att krossa demokratin och bokstavligen mörda människor som öppet visar att de stödjer demokrati. Med andra ord, de stödjer någonting annat eller någon annan kandidat än extremvänstern. Så att det här, liksom, det här är bara en rökridå, det här Black Lives Matter och allting. Det är bara rökridå för att egentligen kunna slå ihjäl folk som man inte gillar.
Ja, men visst.
Det som är bra, jag tänkte säga ett par saker i alla fall, som att vi pratar om det här med federala domstolar som kommer nu in i bilden. Och jag menar, den kvarnen mal ju hyfsat långsamt, men den mal ju i alla fall framåt. Så att två stycken väldigt viktiga domslut har nu skett i Seattle, Washington av federala domstolar faktiskt. Ett federalt domslut är att Seattle, Washington, deras, vad ska man säga, det här council, vad heter det?
Kommunstyrelse,
ja. De stiftade en ny lag och sa att polisen i Seattle får inte användas av anti-riot gear, med andra ord upplopps. Man får inte ha upplopps, vad ska man säga, polisen får inte skydda sig mot upplopp, vilket betyder att man har hjälmar, ansiktsmask, man har liksom skottsäkra västar, och Seattle stod det här council och de sa att nej, sånt får ni inte ha, därför att ni får inte ha på er skottsäkra västar eller hjälmar när det är upplopp, utan de ska vi förbjuda för er. Som andra ord, polisen ska gå ut utan något skydd överhuvudtaget, va. Men i alla fall en federal domare, tack och lov, kom in och sa att nej, den lagen är förbjuden, sånt går vi inte med på. Polisen får visst använda sig av liksom skyddsutrustning för att skydda sig mot upploppen. Va? Så federala domstolar i alla fall börjar träda i kraft nu och säga att nej, det här får ni inte göra. Och det visar ju det att lokalpolitikerna stiftar lagar som är totalt okonstitutionella och inte alls grundade i varken sunt förnuft eller det som eller liksom det som är konstitutionellt överhuvudtaget. Den andra lagen som är väldigt viktigt nu, det är att media i Seattle, Washington, vi har pratat om det här, media runt om i USA, CNN, MSNBC, Washington, de publicerar ju inte fotografier eller videos av upploppsmakare eller våldet som pågår, för de försöker säga att nej, det här är ingen våld, det pågår inte, det är bara snälla, trevliga människor.
De är som svensk media alltså?
Precis. Mm-hmm. I alla fall så är det nu en federal domstol som i Seattle, Washington, som har beslutat att media i Seattle, Washington måste publicera och släppa offentligt all media, alla liksom videos och foton de har på alla våldsamheter som pågår, för att kunna visa vad som egentligen pågår. Så en federal domstol har gått ut och sagt att media i Seattle, Washington mörklägger vad som pågår på gator och torg. Mm. Det är förbjudet, det är olagligt, det är förbjudet, det är ett hot mot demokratin. Och ni måste publicera all information och alla bilder och videor som ni har nu. Så att till och med nu har federala domstolar börjat liksom säga åt media att ni mörkar, ni mörklägger, ni är helt enkelt odemokratiska. Ni levererar inte informationen sanningsenligt. Ni följer inte den uppgiften som ni ska. Ni döljer verkligheten för människor och det är olagligt. Mm. Så i alla fall det börjar på. Det är, så att vi ser ju att federala domstolar börjar tillrättavisa de här dårarna i Oregon och Washington nu.
Ja, just det. Ja, men det är bra. Något annat?
Ja, jag såg att CL Washington igen, och det här ska ju bli intressant. Jag skickade det till dig, och det var någon som släpps ut ett tweet nu som någon slags som jobbar då, vad ska man säga, inte en journalist men typ en sån här alternativ journalist, alternativ mediasajt i Seattle, Washington,
ja.
Som hade fått sig, det är någon som hade läckt dokument i honom då, han la ut det på Twitter, och han skrev och sa att i Seattle, Washington ska man nu börja stänga ner fängelser, att man drog de här council, vad heter det, det här kommunalråden eller vad fan som heter det här, de vill börja stänga ner fängelser nu i Seattle, Washington, och i princip börja släppa ut alla fångar. Man ska inte längre ha, man ska lägga ner polisen och man ska lägga ner alla fängelser. Det är lösningen på alla problem i Seattle, Washington delen.
Ja, men alltså de här måste verkligen leva, alltså ingen vanlig medborgare i liksom de här städerna kan ju tycka att det här är bra, så de här måste verkligen leva lyxliv någonstans ute i något stängt gated community, gissar jag.
Ja, men det är ju så självklart, det är i större städer. Vi pratar ju om lokalpolitiker i de här städerna, de tjänar ganska hyfsat, inte bara ganska hyfsat, de tjänar väldigt mycket pengar. De bor i gated communities, ofta så bor de i såna här, när det gäller de här storstäderna så bor de ofta i såna här lägenhetsområden med, som har då, där du måste ha kod för att komma in. Det är vakter utanför, så att de är liksom helt liksom skyddade mot vad ska man säga, de har ju skydd runt omkring sig, och sen så har de ofta då även då personliga vakter.
Mm.
Så det är sådana människor som inte lever ett vanligt liv som man själv gör, va?
Ja, nej, visst.
Så men i alla fall, så att lägga ner fängelser och poliser, lycka till med det.
Mm. Jag kan slänga in en annan nyhet, och det är att Joe Rogan, alltså en av de här främsta podcasterna i hela världen egentligen, han har ju en gigantisk publik, han bor i Los Angeles men han kommer att flytta till Texas, har han gått ut med, därför att han tycker att det finns mer frihet i Texas, som sagt, och det är ju också en sån här intressant grej när vi pratar om brain drain och liknande, att även han lämnar nu Los Angeles till förmån för Texas.
Ja, det var ju det jag nämnde för inte så länge sedan också, det var ju nu snack om det här miljardären som då var från Seattle, Washington, och driver ett företag, och han är själv miljardär som flyttar till Austin, Texas. Så att allt fler gör ju det där för att vad heter hon nu då? Jag såg någon annan journalist, en journalist av Fox News. Vem var det nu då? Det minns jag, var det Tommy Lauren kanske? Det var någon annan, någon journalist av Fox News som flyttar från Los Angeles till Texas.
Mm.
Minns inte vem det var, men i alla fall av samma anledning, av precis samma anledning.
Ja, det finns, jag läser statistik här, och det är intressant att 2019 då, alltså förra året, så flyttade 700 000 människor från Kalifornien till andra delstater, och 86 000 av dem här flyttade faktiskt till Texas, och det säger ganska mycket om liksom utvandringen från Kalifornien. Så kommer det in folk också från, jag antar mest från Mexiko liknande, men det säger ganska mycket.
Utflyttningen, det är ju brain drain. Utflyttningen är högutbildade människor som har stabila jobb, högutbildade ofta som arbetar inom tech-sektorn, och när de här stora tech-företagen då i Kalifornien som nu börjar flytta, till exempel Apple har ju då, bygger nu en jättestor, den största fabriken i USA bygger Apple, men alla vet ju vilka Apple är. De bygger sin största fabrik någonsin i Austin, Texas. Mm. Och det är inte en slump. Det är inte en slump, va? Så det är klart att de börjar dra till sig folk nu, va? Och de som flyttar in till Kalifornien, det är ofta lågutbildade, hemlösa människor som blir en belastning istället för en, vad ska man säga, en berikning istället, va? Så att det är precis lite grann som i Sverige, va? Att många högutbildade i Sverige liksom börjar se att Sverige går inte längre att bo kvar i Sverige snart, va? Medan man bara packar landet med människor som belastar alla system.
Mm, ja, verkligen. Jag kan också kasta in en sak, och det är att Donald Trumps rymd Space Force helt enkelt har fått en ny logga, och loggan ser ut ungefär som den gamla, men den liknar fortfarande loggan i Star Trek, och det har ju blivit mycket skriverier om det här förut, men en ny logga i alla fall, lite uppdaterad men fortfarande väldigt lik den i Star Trek.
Mm, okej.
Okay. Ja, okej, okay, du kan fortsätta nu. Ja. Mm.
Ja, jag nämnde ju att jag vill tala om alla de här protesterna i Louisville, Kentucky. Det är liksom så här, folk skjuter ju kors och tvärs överallt nu, va? Och det var en protest nu igår, går det förrgår var det förmodligen, för igår var det artikeln kom ut och jag läste om det. Men i förrgår så var det en protest i Louisville, Kentucky. Och då visade sig det att folk började vapen och de började skjuta vilt omkring sig. Och en person som sköt började skjuta ihjäl. Vad heter det? Accidentally. Han sköt ihjäl. Får se här hur många det var. Måste gå till artikeln nu. Han sköt ihjäl en person och skadade tre inom sin egen gruppering. Så det var en vänsterfascist som sköt ihjäl en annan vänsterfascist och skadade tre andra vänsterfascister inom sin nära gruppering. Så att liksom folk går ut och skjuter kors och tvärs, va? Så att man skrattar ju lite grann som att vänster skjuter ihjäl vänster nu på gatan av misstag. Men det är i stora hela så är det fruktansvärt tragiskt. Människor skjuts ihjäl och att människor överhuvudtaget går ut med vapen på gatorna nu och börjar använda dem. Så att det, man skrattar över eländet med att det är fruktansvärt tragiskt och oerhört farlig utveckling som sker.
Mm, ja, verkligen.
De sköter ju inte mot varandra eller mot sig själva. Utan målsättningen var förmodligen att få skjuta ihjäl polisen till exempel. Så att de bara råkar skjuta fel. Och vänstern är inte direkt pricksäker, det vet vi att konservativa är mycket bättre att skjuta än vänstern. Men ja, det är bara en tidsfråga innan vänstern kommer på att nu vi måste börja träna skjutning mer så vi kan börja skjuta rätt nästa gång.
Mm. Ja.
Och det är så jävla farligt.
Ja, verkligen. Ja. Okej, något annat?
Ja, man ser nu den här omvända rasismen. Vi har ju pratat om det här att allt fler grejer nu börjar komma fram nu att bara svarta får delta i saker och ting, va? Så jag såg, det fanns nå, det började komma fram såna här kurser nu och såna här möjligheter när man läser om att på mina sociala medier eller till och med kurser bara endast svarta får delta. Så det här, vad ska man säga, nu börjar bli väldigt öppen rasism att om du har någon annan hudfärg än svart då får du inte delta i vissa saker. Och det blir allt fler och fler sådana vissa saker, vare sig om det är kurser som liksom man kan få delta i, om det är ekonomiska grejer, om det liksom är investerat, liksom massa olika sådana saker nu som att det är verkligen öppen rasism. Du måste vara svart för att få delta, ingen annan får delta, va?
Mm.
Och det är just det här att man pratar om att liksom att man ska skapa ett jämställt, jämlikt samhälle där hudfärg inte ska spela någon roll, men allt handlar nu om hudfärg. Är du svart så får du enkelt många fler möjligheter än om du har en annan hudfärg. Va? Och då är vi tillbaka till den här öppna rasismen, va? Att allt handlar om hudfärg och ingenting annat.
Ja.
Och det är väl, och det visar sig nu att det liksom är, jag menar, tänk dig själv om till exempel vita skulle gå ut och säga att du måste vara vit för att få delta i den här kursen. Du måste vara vit för att kunna få delta i, för att kunna få det här finansiella stimulanspaketet av eller för att kunna ansöka om det här. Vad det är. Jag menar, herregud.
Mm. Ja, verkligen. Nej, men det är helt, det är så vansinnigt att jag menar, och det är tur att Donald Trump är president som vågar ta ton mot det här, men det behövs ju fler, speciellt i ett så stort land som USA. Jag menar, guvernörer, borgmästare, alla borde säga att skärp er, vi kan inte ha det så här. Men så just, är det ju inte. Så
att... Och det som jag tror många inte heller, jag menar, vissa fattar ju att det är så här. Vi pratade om det här för ett tag sedan, till exempel Morgan Freeman, Denzel Washington, till och med Little, många svarta, konservativa svarta framförallt, de begriper ju att det här är ju faktiskt, det man säger egentligen rakt ut är att om du är svart så är du inte kapabel att klara det överhuvudtaget. Vi måste ge dig saker och ting. Om du är vit så kan du klara det mycket bättre för vita. Det är bokstavligen så. Det är liksom det man signalerar. Man säger att vita klarar sig mycket bättre än svarta. Vita är mycket bättre än svarta. Det är bokstavligen det som det sägs, va? Om du, och det är ju liksom, det är liksom grunden i rasismtänkandet. Liksom, det är en grundpelare i rasismen, va? Att ja, säga något sånt där, va? Så att göra saker och ting som bara svarta får vara med i, det är ju man säger att svarta kan inte delta i såna här saker. Om sånt här är öppet för alla, då kvalificerar de sig inte, då kan de inte delta. Och det är ju verkligen att minimera, det är så, att liksom minimera, vad ska man säga, hur kapabla svarta, som jag vore svart, jag skulle vara skitförbannad, va, och säga, men herregud, ni idiotförklarar mig och säger att jag är inte kapabel att kunna delta i en kurs. Om kursen innehåller, om andra liksom etniciteter får vara med i kursen.
Mm,
då tycker jag skulle bli skitförbaskad om folk sa det.
Ja, verkligen. The soft bigotry of low expectation på liksom speed eller någonting.
Precis, ja. Absolut. Det är precis där det är. Och det är det som jag tror många vänsterliberaler inte fattar. Att det här är liksom grunden i rasismen. Man idiotförklarar svarta och säger att vi måste ge er speciella fördelar och saker och ting som bara gäller er, för annars kan inte ni klara er. Men vita däremot, de klarar sig jättebra ändå. De behöver inga fördelar eller någonting, för de är tillräckligt kapabla. Och det är fruktansvärt att sända de signalerna till, ja, och så är det liksom så, en etnicitet.
Och så är det så fel, för jag menar, även de här som har växt upp i förtryck, det finns ju många exempel som helst på svarta som, kanske inte de själva, men alltså deras föräldrar som växte upp under Jim Crow-eran och liknande, en som jag tänker på, Condoleezza Rice, hennes pappa gjorde det, och hennes mamma också, och de sa alltid, det är svårt och det är tufft, men liksom, livet är inte orättvist, eller liksom, det spelar ingen roll, liksom, du kan lyckas i alla fall, för det här är USA. Och sen så fick han en dotter som han liksom pushade positivt och sa att liksom, det bara och kämpa, det funkar i alla fall, det är tufft ibland men det går liksom, och hon vart utrikesminister och hon lyckades hur bra som helst. Så att jag menar, ja, den inställningen visar att de har fel, de här som hela tiden har de här låga förväntningarna.
Så just Ben Carson är en annan person. Vi kan ju nämna den ena eller den andra, ena efter den andra. Morgan Freeman, en superkänd skådespelare, svart skådespelare, jag tror de flesta vet om vem Morgan Freeman är, en väldigt respekterad svart skådespelare. Han har ju sagt rakt ut att skylla saker och ting på rasism, det är helt enkelt att säga att jag misslyckas men jag vill inte ta ansvar för mitt eget beteende. Därför måste jag skylla på något annat, och rasism är väldigt påpassligt att skylla på. Det är en enkel bortförklaring.
Ja, verkligen.
Helt enkelt. Mm. Så att det är i alla fall bra att det finns liksom svarta respekterade stjärnor, liksom verkliga kändisar, som nu börjar prata ut om det där, som att det här är egentligen problemet.
Ja, visst. Ja, har du något mer?
Nej, jag tror vi är klara ungefär.
Suveränt, bra. Okej, tack Björn.
Ja.
Det var avsnitt 1153 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som vill upplysa om de saker som svensk media inte rapporterar om. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Mitt namn är Ronny Berggren. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.